I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ännu en vecka när vi har vår vän Tumi med oss.
Ja.
Vår snygge, stilfulle, pålitlige och stryktålige vän Tumi.
Vår nyreste vän, eller väldigt bereste vän Tumi som hängde med oss till England nyligen.
Så är det ju. Tumi är ju en väskaktör i det absoluta lyxskiktet.
Precis, och om ni inte tror oss så kan ni ju tro genomsnittskunden som i snitt har 6 stycken produkter från Tumi. Det säger ju någonting. Det är en kvalitetsstämpel, verkligen.
Verkligen, och inte bara kvalitet står ju Tumi för, utan även hållbarhet och service. Man får ju fantastisk service av Tumi.
Skulle någonting hända så är det ju, de är ju extremt behjälpliga med att till exempel förse sina kunder med låneväskor om man är på resande fot och någonting har hänt. Men också det här kring om ett hjul av någon anledning till exempel. Jag har ju den här serien som heter 19 Degrees Aluminium. Och de är, för det första rullar den ju som en dröm, men det är klart att allting kan ju hända, och om ett hjul skulle till exempel skadas, då har de ju en fantastisk service som faktiskt, vad jag har förstått, är gratis också. Att de tar hand om
så är det.
Den typen av mindre ingrepp.
De tar ansvar. Jag har ju en otroligt lätt resväska som också rullar helt fantastiskt. Den är ju gjord i då polykarbonat som gör att den är
fjäderlätt.
Så fantastiskt lätt, precis. Sen så har jag en bag helt enkelt. Fungerar både som den mest ultimata weekendväskan, och kanske man ska träna och behöver lite fler saker med sig. Den heter Double Expansion Satchel, och den är ju gjord i den här ballistiska nylonet i Alpha 3-serien.
Om Jason Bourne hade haft en weekend bag, då hade det varit den.
Ja, då hade det varit den. Det är, vi har ju valt att sätta våra initialer på våra väskor också.
Precis. Jag har ju 2 väskor. Så den ena har ett A och ett W. Den andra har faktiskt ett G och ett M. Jag tyckte hylla podden med den lilla detaljen.
Jag gjorde ju faktiskt så också. Jag hoppade ju däremot A och W på min. Det blev ett P och ett M.
Jag blir lite besviken nu, Pelle.
Ja, men så blev det. Det är väldigt nöjsamt att resa med Tumi.
Så är det. Så gå in på Tumis hemsida. Mm. Mm. För där kommer ni hitta mycket gott. Alltså det finns långt ifrån bara rullväskor eller incheckat bagage. Utan alltså verkligen liksom.
Spana runt på tumi.com eller gå in på Tumis fantastiska butik på Birgasgatan.
Ja, varmt rekommenderat. Fantastisk service.
I Stockholm, ja. Stort tack till Tumi.
Stort tack.
troubles. Vi har ju varit ute och luftat oss, Andreas.
Precis.
Vi har varit ute i världen.
Vi har varit ute och vävt tyg.
Ja, vi har varit utanför EU men inom NATO.
Ja, så är det faktiskt.
Helt konfliktfritt ska vi säga.
Ja, verkligen.
Bör tilläggas.
Ja, exakt.
Vi åkte till Yorkshire.
Leeds. Och inte mindre än väveriet Abraham Moon.
Mm.
Alltså, det är nästan, om man ska vara sån, det är nästan förminskande att kalla dem väveri, för de är ju faktiskt inte bara ett väveri. De
enades vi inte om tygproducent?
Ja, precis, för de är ju en vertikal producent, så de gör ju egentligen allt utom att föda upp fåren, eller vad man säger.
Det som gör när jag, som jag förklarar min relation till mina söner, att jag är vertikala producent. Jag föder inte bara upp er.
Det är väldigt fint sagt faktiskt.
Mm. Så jobbar jag. Och så jobbar då Moon. Som jag tror att, alltså, orten, själva mikroorten där de låg, hette väl Gilsey, tror jag.
Ja, så kan det nog vara.
Vi bodde ju i Ilkley.
Ja, exakt. Och vilket mysigt. Vi skojade ju lite om att det skulle vara Fawlty Towers när vi kom dit. Och vid första anblick så fanns det ju vissa så här. Det är ju väldigt spännande med brittiska landsbygden, hur de här små cottages med bed and breakfast system. Men det här var ju otroligt välskött.
Ja, det var det verkligen.
Det måste jag ju säga.
Det var det verkligen. Snyggt, och, men ändå väldigt, väldigt engelskt.
Ja, exakt.
På många sätt. Och,
väldigt härligt.
Ja, väldigt härligt. Anledningen kan vi säga, den kommer vi prata mer om i höst. Ja. Men vi kan ju redan nu hinta om att det var... Det kommer att hända ännu mer saker med Oscar Jakobsson. Oscar Jakobsson är ju en stor kund av Moons tyger.
Och för er som kan era tyger, så kan ni kanske gissa vilken typ av produkt som vi kommer göra, med tanke på vad Moon är bäst på.
Mm, så är det. Och Moon levererar ju, kan vi säga, de levererar ju till inte bara Oscar Jakobsson, utan det är ju till, alltså, föreställ er de absolut bästa varumärkena i hela världen.
Absolut.
Och alltså, engelska, amerikanska. Ja,
verkligen. Och där pratar vi ju en historik också av, precis som du säger, topp varumärken inom prestige- och premiumsegmentet i, alltså, 20-30 års tid. Mm. Så att de kan sin tweed, brukar jag säga.
Ja, verkligen. Och lite nättare tyger också.
Ja, men de är väl... Det är väl den stora skillnaden om man jämför med framförallt italienska väverier, att här är det liksom, här är det built to last. Det här är inte några såna här imitationstweed som ska vara, vilket är absolut inget fel heller, ska ju sägas, men italienarna vill ju ofta göra saker som ser ut som brittiska tyger men är väldigt så här mjuka och lätta. I England där gör man saker på riktigt när det kommer till. Och jag kan tycka, ska det vara tweed, då ska det vara tweed. Eller den typen av tyg. Då ska det vara 30 år innan det gnuggas igenom.
Mm. Det var... Man fick ju en otrolig respekt för hantverket. Alltså,
ja, verkligen.
Med de här... oräkneliga stationerna, kan man väl säga, och liksom platserna,
exakt,
som allt ifrån att ullen kommer in då från Nya Zeeland och Sydafrika.
Precis.
Till att den, ja, det är hur många processer som helst,
men vi kommer kunna gå in mer i detalj.
Tvättas, färgas, torkas, vävs, tjofaderittan.
Ja, och just så här små detaljer som att när man spinner ett garn, för det är ju det jag menar också, att ett väveri normalt kan ju köpa in färdigt garn, men de skapar sitt eget garn från hela processen. Det är det som gör dem vertikala, men det är också en, det är ju så många små, som du var inne på, små detaljer på vägen till ett garn som kan gå åt helvete och som kräver en maskin för 5 miljoner kronor. Alltså, bara en liten process.
Som och, då är det, precis. Och det var ju då en maskin.
Ja, precis. Så att det är nog en 50 sådana maskiner liksom, ja. I den där. Och det är en väldigt stor operation. Det var ju mycket större fabriken än vad jag trodde faktiskt.
Ja, enormt verkligen.
Över 200 anställda. Alltså, de är ju... Det är, jag skulle säga att de är de största i sitt slag. Alltså, sen finns det... Liksom, det är alltid svårt att jämföra för de... gör ju inte alla sorters tyg. De Nej. Fokuserar ju mest på det som heter woolens. Då, som är lite mer porösa, lite ledigare tyger.
Mm.
De gör lite inredning, men inte speciellt mycket inredningstyger i jämförelse med vissa andra.
Gör även filtar och scarves, ja. Bland annat filtar till Wimbledon.
Ja, just det.
Det var väl bara som ett exempel av tusen kanske. Ja. Men en... väldigt inspirerande resa som vi hade de senaste verkligen. Dagarna. Och vi testade ju såklart med tanke på vårt intresse för mat och dryck så gick vi igenom menyn där på vårt hotell.
Ja, det är ju intressant ändå hur prissättningen... Jag menar, nu pratar vi ändå om ett land med en valuta som inte är superfördelaktig för vår del. Men ändå så måste man ju säga att allt dryckesmässigt på menyn är ju extremt överkomligt om man jämför med Stockholmspriser i alla fall.
Ja, det man skulle nästan kunna kalla det billigt faktiskt.
Ja, faktiskt. Och då pratar vi ändå om jämförbara produkter såsom till exempel bollinger eller vissa Chateauneuf efter papp. Alltså från en specifik producent. Det är ju i alla fall 30% billigare på krogen. Alltså absolut. På liksom restaurang. Och det, vi diskuterar väl det om det är alkoholskatten eller om det är någonting annat som är den enskilda liksom, nyckeln eller boven. Beroende på hur man ser det.
Engelska staten vill att det ska...
konsumeras på lokal.
Någonting är det.
Är inte det ganska trevligt då?
Jo, det är ju supertrevligt. Alltså, vi hade ju trevligt. Jag tyckte att vi satt oss in i...
Extremt. Vi verkligen gjorde levde oss staten lycklig. Nej, men för det där tycker jag är... Utan att liksom gå in i någon form av alkoholpolitik för Sverige. Men jag tycker att det är en positiv indikation från en stat. Att man vill att folk ska... För det gynnar näringen. Men det blir också mycket mer socialt. Alltså... Och det känns ju alltid lite som en stöld när man köper samma flaska vin på krogen i Sverige som kostar 4-5 gånger mer än vad den gör på Systembolaget. När du känner igen flaskan. Och det känns ju, även om jag tycker det är helt rimligt att en krog måste ha möjlighet att tjäna pengar och täcka löner.
Ja, så... det är ju mer hur samhället är skapat.
Ja, precis. Och jag tror att det finns många länder där man kanske inte har riktigt samma aggressiva påslagspolitik som man har i...
Och sen kan vi ju säga nu innan ni börjar skriva mejl till oss att ja, vi är medvetna om alkoholskador.
Ja, nej men alltså, det är absolut ingenting... Jag menar inte att man behöver dricka mer. Jag menar att det man dricker hade man hellre druckit på lokal. Mm. För jag tror inte direkt att vi konsumerar mindre vin per... Jag till och med vet det, för det finns studier på att svenskar dricker mer vin än vad till exempel britter gör hemma. Vi är ju en av de starkaste konsumenterna per capita i Europa i alla fall.
Om man ska liksom snabbt bara gå in på maten.
Ja.
Det är ju... Den generella liksom... synen, reflektioner. Det är inget generellt finlir. Liksom. Det,
I Storbritannien?
Nej, men det är som
det kan man inte säga.
Att liksom, gruvarbetarna är nog... Mm. Jag tror att de älskar sin mat.
Ja, nej, men alltså, verkligen.
Alltså, nu, men, det var absolut ingen dålig mat.
Den bästa brittiska maten är ju indisk. Eller fransk.
Ja, vi blev ju faktiskt tipsade om att vi frågade
det borde vi hunnit göra, men
om bra restauranger och då fick vi tips om en indisk. Jag älskar ju indisk. Jag älskar ju robust mat också, men det är bara en reflektion över den mat som vi
jag håller med
provade
dig
på.
Och om man tar London som vi inte besökte den här gången, men tittar man på deras restaurangutbud. Och så här, de har ju, tycker jag, bäst indisk och pakistansk mat i världen. Mm. Alltså möjligtvis med undantag för Indien och Pakistan. Men jag menar att Sverige har ju inte alls den typen av fine dining-kultur inom indisk mat.
Alltså, det finns ju definitioner av bakfylla. Men man kan ju även känna en väldigt stark, oskön känsla i kroppen. Även om man har ätit för mycket mat eller mat som är lagad på ett visst sätt. Och det tycker jag är typiskt för brittisk pubmat. Alltså, även om du går in och tar om du dricker mineralvatten så får du ändå en olustkänsla timmarna eller dygnet efter på grund av det du har
ätit. Jag förstår vad du menar. Och jag tycker ju att det ofta hänger ihop med att det dricks liksom släta öl med ganska stora pints. Mm. Med minimal kolsyra. Mm. Ihop med, alltså jag gillar ju fish and chips till exempel. Det är ju ett, alltså utmärkt pubmål. Men jag håller med. Man mår ju ganska,
man blir ganska geggig.
Tung, ja precis. Vi ska ju säga, vi käkar ju inga traditionella Yorkshire pies eller alltså liksom.
Nej, jag hade ju velat göra det. Det brittiska som jag... Du åt ju fish and chips.
Ja, det gjorde jag.
Jag åt ju black pudding.
Just det, det gjorde du ju. Det var kul.
Mm, var det gott då? Det var mer kul än vad det var gott. Men det kanske är för att jag gillar det svenska sättet som blodpudding serveras på.
Att den är stekt, menar du?
Ja, och att den faktiskt har rårörda lingon.
Ja,
och
exakt.
Här var det ju då färska, här var det färska champinjoner.
Ja, det var
intressant. Men det var mer en reflektion.
Jag tycker det där är en väldigt intressant fråga just med mat. Att jag lyssnade på någon podcast som tog upp det här att folk som bor utomlands... Så här, varför har vi inte exporterat våra traditionella läckerheter eller liksom nationella delikatesser till det här landet?
Var det en svensk podd?
Jag tror det var Alex och Sigges podd.
Varför vi inte har då?
Nej, men alltså, det var inte dem, men det är en frågeställning som ofta händer bland till exempel svenskar i USA. Ja. Så här, varför har vi inte importerat det här och det här och det här? För det har ju vi alltid älskat i Sverige. Ja, men de hade ju en klockren analys att det handlar ju om vad du är uppväxt med. Jag tror inte blodpudding, till exempel, är en succé om man inte har vuxit upp med det.
Nej.
Jag tror att en amerikan tycker blodpudding känns, dels med tanke på vad det innehåller, och lite också så här, det är kaviar på smörgås är ju samma sak. Mm. Det är ju en sån underbar scen i den Kalles reklamen.
Men det är väl en
japaner
klassisk...
avskyr det och tackar vänligt men bestämt.
Klassisk sån här nationalitetsdiskussion om vad som egentligen är svenskt och vad som inte är det.
Så är det.
Nu, jag tänker ju på gravlax. Som väl faktiskt heter gravlax.
Gravlax.
Ja, även på amerikanska, möjligen på engelska.
Smörgåsbord, en annan...
Absolut, och det är ju ett mishmash egentligen.
Ja, så är det.
Men det är inte alltid självklart vad som är en svensk
klassiker.
Nej,
det
klassiker.
Blev ett jävla liv, rent ut sagt, när... om det var SAS eller... Det var ju något flygbolag som försökte ta bort köttbullarna, för det visade sig att de är från Turkiet eller något sånt där, va? Ursprungligen.
Var skulle de ta bort köttbullarna ifrån?
Nej, de skulle ta bort hela, jag tror att hela konceptet med reklamen var just vad är svenskt.
Aha, okay.
Och att vi väldigt lite av de sakerna som de som vurmar för svenska traditioner, väldigt få av de traditionerna är egentligen ursvenska. Utan vi är liksom, kanske inte i den mån som USA är, som egentligen hela landet är byggt på varierade traditioner från hela världen, men vi har ju ändå ganska lång historia. Men det var många av de här sakerna som kom från Tyskland eller från Turkiet eller från olika delar. Det var, alltså det blev ju ett ramaskri när den gick. Det måste du ju kommit ihåg.
Ja absolut. Nej, jag bara undrade var de skulle ta bort den ifrån. Det var väl
att liksom folk kände att de tog deras innersta väsen ifrån dem. Så här, det är som att säga att Kalanka på julafton inte...
Du menar att han inte är svensk?
Nej.
Det hör man ju på namnet.
Ja, exakt. Nej, men det är ändå fascinerande så här, för när vi reser till nya, ja, nya länder eller spännande exotiska destinationer och så testar man deras lokala mat, då är det ju inte alltid så att man, åh, varför har jag aldrig fått äta det här förut? Mm. Alltså, jo, ja, om det är ingredienser typ att mango eller avokado smakar ju mycket bättre där i Västindien. Men det är ju inte säkert att de här liksom myrslogsbarnen som de grillar på pinne liksom, att det är så jävla gott.
Nej.
Är du med? Att
ja, 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 som... absolut. Nej, men det handlar väl om hur det tillagas, mm, och var man äter det och liksom...
Ja.
Ska vi tillägga att det här om Kalle Anka var ett skämt? Jag vet inte.
Ja, ja. Men... Nej, han är svensk. Alltså, det...
Exakt. Nej, men... absolut. Det är... ja, det... Och egentligen, vem bryr sig?
Nej, jag håller med.
Det är bara så jag tänker nu.
Nej, men
det är ju intressant. Jag tänker på de här fantastiska gastronomiska kungarna vi har haft i, mm, Sverige, som Tore Wretman och Mannerström idag och
Edvard Blom och...
det är mycket så här sublima skämt hela tiden.
Ja, nej. Men visst, du har helt rätt.
Men man får väl ändå säga att å andra sidan, shrimp sandwich finns, mm, i de flesta, ja, västländer.
Så är det ju.
Men om du kallar den för en toast skagen så är den, då är, nej, den ju
sant,
svensk. Men
sant,
å andra sidan så är det väldigt få som, mm, behärskar att laga. Det enkla är ju det
precis
svåra.
Precis som vi har pratat om med drinkar, att en dry martini innehåller två ingredienser. Men den är fortfarande så svår uppenbarligen att få perfekt. Mm. För att den innehåller också en massa teknik, mm, med kyla, servering, den typen av saker, mm, garnering. Så att ja, jag tycker du har helt rätt där. Det enkla är det svåra.
Ja,
det kan du inte gömma bakom massa saker.
Nej. Så är det faktiskt. Men kläderna i England, det, något, aha, av det mest frekventa, om man tittar nu. Nu var ju vi ute på landsbygden.
Ja, det gör ändå ganska stor skillnad, tror jag.
Ja, men om man tittar nu en kontrast och tittar på verkligen det anrika kungahuset.
Mm.
Ett vanligt återkommande plagg är, mm, ju klubbbläsen.
Du säger det så bra.
Som man har sett mycket på, inte minst...
Alltså Prins Charles har ju varit väldigt stor fanbärare för det plagget, skulle jag vilja säga. Mm,
även hans pappa.
Ja.
Var mycket klubbläsare när det begav sig.
Och just Prins Charles har ju framförallt burit en version av klubbläsen som jag personligen inte kanske är mest såld på. Och det är att den har fyra rader. Med, det är ju två rader, den är dubbelknäppt. Ja, det är fyra knappar gånger två.
Ja, det är alltså fyra vågräta.
Precis.
Rader.
Och bara för att förklara det här så kan man väl säga att en dubbelknäppt kavaj, allra vanligaste fall, har sex knappar, varav fyra stycken går att använda. Alltså, mm, man knäpper den mittersta raden, det är den vanligaste. Mm. Sen kan man knäppa den nedersta raden om man vill ha en liten sån här angelig look där man bara knäpper den nedersta.
Mm.
Men de två översta knapparna är oftast bara dekoration. De sitter ungefär vid bröstvårtorna på bäraren. Men han har då ytterligare en rad. Och det blir liksom... Hela poängen med hur man sätter knappar handlar ju om, och tycker jag då, att accentuera midjan på kavajen. Alltså balansera upp allting. Så det är inte min favorit. Sen är han min favorit rent... Han har ju... väldigt många rätt. Han kan ju gå rätt långt stil.
Jag är ju helt med på vad du säger. Sen tycker jag ju att han klär i den.
Ja, det gör han. Knappställningen. Så är det ju.
Sen är inte det en knappställning jag skulle anamma. Men jag tycker att han och hans pappa...
Och de bär den på något sätt... alltså, för dem så är ju klubbkavajen inte vad den är för många svenska män. De bär ju den som ett fritidsplagg. Och det är ju det som gör det coolt. Även om de har skjorta och slips till, så känns det ju som att i deras värld, i där uniformer, smoking, frack liksom tillhör vardagen, då blir ju det lediga, nästan sportplagget. När han har spelat polo och slänger på sig den över axlarna. Absolut. Eller till och med en då polo-coat över det. Mm. Så det är ju väldigt coolt. Och varför du tog upp klubbläsen känns ju som att det kanske har med att du och jag har liksom jag kokat ihop någonting ihop med vår vän Oskar Jakobsson.
Precis, vi har ju faktiskt en väldigt stor nyhet att droppa här nu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vi har ju pratat om klubbkavaj i flera år, du och jag. Att den har ju legat och bubblat. Alltså, det vet ju många stilentusiaster att den har gjort i flera år, men vi har väl velat göra klubbkavajen lite mer casual.
Ja, vi har ju velat göra den 2022 kan man väl säga.
Ja, exakt. Och faktiskt demokratisera den både i pris men framförallt i användningsområdet. Mm. Snarare har den då som det här lediga ytterplagget som man kan ha till sina liksom slitna jeans och loafers eller en stickad tröja. Eller till och med en sweatshirt, en collegetröja under. Precis. På ett väldigt casual, med en keps eller något sånt där. Och det har ju vi fått möjligheten att göra tillsammans med Oskar Jakobsson. Mm. Så vi har ju då utgått från deras, om man säger så, passform. Alltså vi har tagit fram en modell ihop med dem. I ett specifikt tyg som är alltså gjord då.
Den är ju verkligen... Den är verkligen vår- och sommaranpassad, det ska ju tilläggas.
Modellen heter Faris Patch Soft. Och det betyder, alltså Faris är grundmodellen, det är en F-stomme som gör att det inte är den tajtaste modellen och det är inte den vidaste. Så det är vi vill ha en ganska naturlig, ren passform i den.
Och patch är ju för att den har utanpå fickor.
Ja, och det var ju ett val vi var väldigt noga med för att just ge den en mer avslappnad känsla.
Mer slit och släng och även om vi gillar de här gamla bilderna på Prince Charles så är det ju också någonting som vi har ju mer velat ta fram klubbläsaren som en kontrast till det.
Exakt.
Även om den är oerhört elegant. Den
det är
vi har tagit fram.
Men den har i princip minimalt med mellanlägg. Den har ingen axelkonstruktion.
Den är väldigt mjuk i liksom axlar. Och.
Exakt. Och den är gjord i ett material från Marsotto, en italiensk vävare, som är en så kallad high twist ull. Det är inte en fresco, men det påminner lite om samma teknik. Och det bygger på att man tvinnar de här ullfibrerna alltså innan man väver dem. Vilket gör att du kan, vilket jag verkligen tänkte på, för jag hade den här när vi var i Leeds ju nyligen, och du kan ju egentligen skrynkla ihop den här till en boll och trycka in den ovanför dig i kabinen. Och sen när du tar ut den så bara tjoff, återställs den till sin ursprungsform.
Perfekt, och det är ju, att resa med.
Ja, exakt. Och det är ju det här tygets förmåga, om man säger så. Och det är som alla high twist tyger, att de väldigt, väldigt skrynkelresistenta. Det är motsatsen till linne, kan man väl säga. Mm. Men fortfarande väldigt glesvävd, så att den är sval under sommarhalvåret. Det var ju också viktigt för oss, att den skulle vara halvfodrad och inte stänga in massa värme. Och sist men inte minst, det jag tycker är kanske roligast, det är ju att vi har fått sourca egna mässingsknappar.
Knapparna är ju, de är ju nästan halva klubblästen liksom.
Det är verkligen make it or break it för mig med en klubba. Alltså har man fel knappar, då köper man inte den, även om den är perfekt. Då byter man ju knapparna direkt, och det är inte kul.
Om man orkar göra det.
Och vi har ju hittat, istället för att ha några med motiv eller monogram, vi vill inte ha Oskar Jakobsson, och det är inget mot dem. Vi vill inte ha gentlemanualen. Vi vill att en sån här knapp, om man inte tillhör något regemente eller någon orden eller något hus, då ska de vara neutrala nog. Så det här är en ribbad mässingsknapp med lite patinerad känsla, kan man väl säga. Den påminner om ett slag på en smoking i strukturen. Mm. Det här ribbade silket.
Väldigt, väldigt. Det blev väldigt bra.
Ja, jag är oerhört nöjd. Jag har ju haft på mig den här dagligen sen vi fick våra samples.
Och du har ju kombinerat den med vita jeans. Mm. Otroligt snyggt.
Kamelhårströja, rundhalsad. Mm. Alltså väldigt så casual. Tänk Loro Piana look fast med en ledig klubbkavaj över.
Vi gjorde ju en fotografering i Stockholm. Mm. Då bär jag den med en t-shirt från Oskar Jakobsson som känns helt perfekt till. Det är snubb på Tony Ton med...
Ja, det var väldigt trevligt.
...med kavajen.
Och där har vi ju bägge två en så kallad gurkabyxa som Oskar Jakobsson släpper nu. Mm. Väldigt spännande. Det är ju då i en fresco kvalitet.
En ljusgrå ull.
Ja, precis. Med den här just då gurkaknäppningen. Det kan man googla på. GH.
Det är en knäppning gurka. Som man ska inte vara för nödig.
Nej, precis. Det tar lite tid.
Och man ska inte vara för sugen på att göra någonting med en annan människa. För att det... Ja, men det tar lång tid.
Det ger en chansen att tänka över beslutet, om man säger så.
Ja, men så är det ju. Alltså det,
men det är en väldigt snygg detalj.
Det är alltså inget för brandmän.
Nej, exakt. Men den är otroligt snygg. Alltså de har ju fått till formen på den här jättefint.
Och nej, och det, var inte, för att, media, det var inte för att undersälja
nej,
den.
Nej, nej,
men det är
nej.
Mer för att förklara för alla som inte vet vad en gurkabyxa är.
Nej.
Och den är ju oerhört hög i midjan.
Ja, alltså jämfört med många av de andra modellerna så är den ju definitivt, jag skulle säga vid naven till och med.
Själva knäppningen är ju lite som att bära en gördel. Själva...
Ja, den överlappar ju också. Det är ju två remmar som går över varandra och som sen spänns på respektive sida. Jag förstår att en sån byxa kan ju kännas ganska offensiv för många, eftersom den sticker ju ut mer. Men samtidigt vet jag av erfarenhet att det är väldigt många lyssnare som har eftersökt det. För att det är också ett sätt, om man bara vill ha byxa, skjorta eller byxa och en stickad tröja på sig. Det är ju ett sätt att få någonting i en outfit att poppa lite.
Absolut.
Fast du egentligen bara har en ganska enkel klädsel i övrigt.
Nu har jag inte läst på här, men jag kan tänka mig att det här var en byxa som användes av, säg, Clark Gable och hertigen av Windsor.
Det var ju militärkopplingar.
Ja, men jag vet att det inte är de som
menar
har...
Så.
Jag menar att den användes av... Ja, att den anammades av...
Ja, kanske. Men tror du inte att den var associerad med mer casual då?
Jo, absolut.
Ja, du menar att han kanske hade den som safari...
Gick och spatserade på...
Ja, det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt.
Elegant...
Men det är ju en sån modell som går in och ur modet lite. Alltså, den har ju varit och verkligen bubblat den också. Superpopulär i klassisk... Herrmodes finrum. Men den har ju kanske inte varit lik, den har inte varit frekvent, precis som att den vida och den smala byxan, liksom pendeln rör ju sig.
Så är det ju, och det här var ju en byxa som vi kombinerade,
ja,
klubblösen med vid plåtningen, men
ja,
klubblösen kan man väl också säga är betydligt mer enkel,
ja, ja,
att bära.
Ja, exakt, och den här, alltså vår klubbkavaj ska ju egentligen ses som, alltså lika mycket som en jacka som en kavaj. Alltså,
exakt.
Det är hela,
nej, men exakt,
poängen. Jag har ju knappt knäppt min sen jag...
Nej, och då gör den sig snyggast,
ja,
tycker jag.
Ja, och jag vet, där är ett typexempel. Nu ska vi gå in på lite gamla regler som är redo att kassera. Det här att en dubbelknäppt kavaj alltid måste vara knäppt. Det är ju en superklassisk stilregel som uppkom av en anledning. Mm. Att du har extra mycket tyg i framstycket då, eftersom det överlappar, så det kan fladdra lite väl mycket. Men det handlar ju bara om hur den är skuren. Och väldigt många kavajer idag har inte samma överlapp, alltså mängd tyg som, nej, gör det. Den här till exempel har ju ett betydligt snävare, det är smalare mellan knapparna än vad det var på kanske 30-talet. Och den är ju skuren på ett sätt och konstruerad på ett sätt där den faktiskt passar alldeles utmärkt att ha.
Och jag, apropå just det, så valde jag faktiskt att sy in min lite extra just för att kunna ha den uppknäppt, och det skulle, för att den ska se så bra ut som möjligt.
Den är ju lite längre än tidigare dubbelknäppta kavajer också från Oskar Jakobsson. Det tycker jag är trevligt att vi fick liksom länga den lite, så den är fortfarande inte superkonservativ på något sätt, nej, i sin längd. Men den, ja, den passar, jag är en 86-87 och jag behöver inte en 100 längd,
nej,
för den här.
Alltså, ja, den är
extra lång. Så det är bra. Så är det med det.
Så är det med det, och ja, det behöver man ju inte tillägga, men den här ska man ha i sin basgarderob.
Ja, men det tycker jag. Är det något mer för våren du vill ha i basgarderoben, Pelle?
Jag vill ha bra fråga.
Eller?
Va?
För, alltså,
bra fråga. Jag har kommit till ett läge där jag ändra är drabbad av stress eller senilitet eller någon form av konstant bakfylla, för att,
jaha,
jag, apropå, jag ska komma till till svaret på din fråga nu.
Du vill ha en Resorb.
jag vill ha en medicinsk undersökning. Nej, men jag har tappat bort alla mina vårjackor.
Jaha.
Eller nu, jag har ju en, den får man ju säga, min favorit som är även dyrast får man ju säga då, som jag har med mig här.
Väldigt trevlig.
I mocka, tack.
Den är grym.
Men alla andra mina vårjackor är borta och jag hittar inte dem. Och varpå min äldsta son sa till mig, för att jag sa ju precis samma sak till dem, jag hittar inte mina vårjackor och jag har varit letat överallt. Var på hand och säger, men är du säker på att du inte har sålt dem? Och då slår jag mig att, jo, jag undrar om jag faktiskt kanske har gjort det.
För att
jag ville, jag ville liksom rensa.
Ja,
jag ville starta på en ny kula. Att nu har jag använt alla de här vårjackorna så himla länge. Även om jag älskat dem så kan jag gå över en gräns där jag liksom inte...
Mm.
Jag använder plagg snudd på för länge.
Ja, jag fattar.
Så nu är det oklart om jag...
behöver en ny vårjacka.
Nej, det är den långa utläggningen,
ja,
på det här.
Jag behöver
nog minst två nya vår-sommarjackor. Alltså även om jag nu har klubbläsen.
Så. Jo, men alltså, det är ju också så här. Det är ju ett alternativ. Det är ju inte så att vi menar att man har den här klubbläsen varje dag resten av året.
Alltså även om vi båda är överens om att vi kommer att klä ner den här klubbläsen till max, så kommer jag inte ha klubbläsen när jag går Djurgårdsvarvet. Liksom.
Nej, det kan man ju ha, men det behöver man
kan
ju
ha det,
inte ha.
Absolut. Men jag kommer inte att ha det.
Jag har ju en, på tal om vårjacka, som... Alltså jag ska inte säga tyvärr, för det är bara tvättaren, men som har blivit min träningsjacka. Det är alltså en... Känner du till varumärket Aspesi?
Absolut,
härligt,
älskar
Aspesi. Ja, underbart företag. Från min vän Per Miver som driver Perro.
Ja, just det. Ja.
Han tog in de här för några säsonger sedan. Det är alltså en... Tänk en windbreaker, nästan prasseljacka.
Det är där jag specie starka. Ja,
alltså superfjäderlätt. Den, du kan på riktigt få ihop den till ett garnnystan i storlek. Ja. Liksom. Den har en huva, men ingenting man kanske använder speciellt ofta.
Ja.
Och den, alltså, den har ju ingen värme egentligen. Den har bara det här stoppet av vind. Och det är, den är fan helt perfekt. Det är en ganska kort, nästan som en bomber fast med, och som en dragkedja och två
fickor. Och vad tränar du i den?
Jag löper.
Du kör
ditt... Ja, och kör utegym på flera av de här ställena på söder. Alltså, det som är bra med den är att den håller värmen från att lämna lite. Men den är egentligen inte tjock, liksom.
Men
det
alltså,
funkar att jogga i den.
Du kan ju vara den, alltså tillsammans med då Valentino Garavani som tränar mest elegant.
Ja, det var ju snällt.
Jag ser ju framför mig, jag vet inte om du har sett den här bilden när han sitter och kör roddmaskin.
Nej, det har jag inte. Det måste jag ha sett.
Han sitter i ett, någonting som måste vara ett kashmir-set.
Mm. Ja, men det är...
Säkert Brunello.
Ja. Jag har dock inte... kashmir-set till den.
Nej. Men sen så har han ju då skjorta och slips också. När
det
han,
är ju helt otroligt.
När han sitter och kör roddmaskinen.
Elegant ska det vara. Nej, men alltså den här är ju, den ser ju inte, den är inte uppklädd på något sätt. Det här är ju, men det jag ville komma till är att den är också förvånansvärt snygg att ha till liksom ett par dressade byxor.
Ja.
Är du med? Den, alltså ett par vita jeans eller något sånt där. Den, det är, ingen, det är inte som att ha på sig en Nike windbreaker som direkt blir så här, utanför löprundan så känns det här fel. Fast den skulle se likadan ut så är det associationen till Nike eller det, Adidas eller liksom
det
så.
Det jag letar lite efter är ju precis det, det man kan kalla för en skjortjacka i dun. Liksom,
jag fattar.
Som är mikrotunn verkligen. Det ska knappt vara...
Fickor är viktigt också, har jag tänkt på. Alltså, jag har en ficka på ärmen där man kan antingen ha en telefon eller liksom ett kreditkort eller någonting när du är ute och springer. Kanske AirPods-fodral. Alltså, de sakerna som man inte vill springa och hålla i handen.
Nej. Jag är helt...
Det där är... Alltså, va, det gillar jag.
Vad eftersöker du i din...
Ja, bra fråga. Jag har ju... Kommer ihåg, jag pratade en del om Casatlantics nya såna här knits, deras Anfa-knit som den heter. Det är ju liksom en stickad pikétröja utan knappar. Jag tycker det är så oerhört svårt idag att hitta stickade pikéer som faller fint under en kavaj.
Mm.
Det finns de som har en sån one-piece collar som man säger, alltså, som har egentligen... Ja, det är ett stycke liksom. Då får den en väldigt mjuk, lite högre form som man kan trycka ihop under kavajslaget.
Just det.
Det är också fint, men det är inte så många som gör den stilen.
Du hade på dig någon färgglad sak, randig, i när vi var i England.
Hmm.
Den var kortärmad, tror jag.
Ja, ja, den som hade en vit, eller en blå board.
Ja, det,
ja, det var just Casatlantic. Ja. Det var en benvit bouclé, heter den. Väven. Eller stickningen rättare sagt är det faktiskt. Men det som är grejen är att jag har lite dragit mig för piqué just av den anledningen. För jag tycker att många piquéer liksom sackar ihop under en kavaj. Eller under någonting. Att de liksom bara är bra för sig själv.
Man kan ju också tillägga i det här att det finns piqué och det finns piqué. Alltså
ja,
det som man...
Verkligen.
De flesta av oss, får man ju ändå säga, är vana vid och har växt upp med.
Mm.
Jag tror även att jag kan inkludera dig där.
Ja,
det är ju det som då är åt Lacoste och Ralph Lauren.
Och det är ju det som är ordet piqué.
Ja, för det har ju med väven att
precis.
Göra. Liksom.
Men ja, sen stickningen.
Ja, stickningen, sorry.
Nej, men, det...
men sen så finns det ju då... Det betyder ju inte att det är själva modellen alls.
Nej, det har ju det är blivit lite som att iPhone... har blivit alla smartphones. Eller
ja.
Så är det ju inte. Men...
Och Vespa och bla,
ja,
bla, bla.
Exakt.
Alltså att varumärket eller själva ordet då har...
Och piqué är ju en jersey, alltså en stickteknik som ger den här lite liksom textur. känslan och lite stretch i sig. Men det,
alltså, men det har ingenting med kragen att göra. Det har ingenting med liksom...
Däremot är ju många klassiska då pikéer som verkligen är pikéer, Lacoste, Ralph Lauren, de har ju ofta en viss typ av krage.
Ja, absolut.
Som är ganska liksom...
Som har blivit synonymt med i stort sett hela...
Ja, ganska låg.
Ja.
Så att det som de här italienska mikroföretagen gjorde för några år sedan var ju att försöka morfa då en piqué med en traditionell skjorta, för att en traditionell skjorta har ju en högre krage och längre kragsnibbar som ger den lite mer dressad, elegant, mer sartoriell vibb, alltså absolut. Passar bättre till
kavaj. Mer dressad.
För jag kan verkligen gilla de här gamla Lacoste piquéerna. Jag tycker de har någonting särskilt väldigt ledigt till ett par shorts eller badbyxor på stranden typ. Men inte så mycket. De blir lite, de kragarna blir lite för mesiga.
Är du, det här är ju någonting vi har pratat väldigt mycket om och som är så extremt intressant med stil och mode som det ibland handlar om. Det är ju när man är mogen för någonting igen.
Ja,
och nu antyder
sant.
Ju du att du skulle kunna ta på dig en Lacoste.
Ja, absolut. Absolut.
Och du är där.
Mm. Men vet du vad det pinsamma är? Jag kan ha på mig en Lacoste-piqué, men inte en Lyle & Scott.
Ja, fast det är väl inget pinsamt?
Eller? Nej, men jag menar, vad är skillnaden? Det är formen
på locken. Jo, fast det vet ju både du och jag.
Ja, jag vet. Men
det är ju också på samma sätt som att jag kan sätta min högerarm på att du ju själv, alltså faktiskt någonstans självklart skulle kunna ha på en Lacoste-piqué, men inte ett par Lacoste-skor.
Stämmer också, men det är skillnad, för där handlar det ju om att de är fula. Alltså,
jag menar
att Lyle & Scott och Lacoste ser ju för det otränade ögat identiska ut. Alltså om bägge är en mörkblå piqué och bara deras logotyp på bröstet skiljer sig åt, så skulle jag ändå inte välja Lyle & Scott.
Mm.
Eller, jag skulle säga Ralph Lauren, ja, men hellre Lacoste faktiskt. Jag tycker Lacoste på något sätt äger piqué-tröjan.
Mm.
Och jag säger inte, alltså då är det snarare att Ralph kanske äger den här kabelstickade kashmirtröjan med rund hals. Som jag hade två stycken sådana, en kamelfärgad och en lila Heather som är sån melange, alltså som inte är enfärgad riktigt. De två tröjorna tror jag bar tillsammans så här 400 dagar av min studietid.
När bar du en Lacoste-piqué senast?
Oj, det är många år sedan.
Men har du en hemma nu?
Nej, det har jag inte.
Men du menar att du skulle kunna ha en i sommar?
Jo, men jag kanske inte skulle gå och köpa en. För att då skulle jag väl kanske känna att det fanns andra alternativ. Men däremot så hade jag tyckt att typ som en strandlook. Om du har ett par dressade badbyxor, säg marinblå eller så. Och så har du en blekt Lacoste-piqué. Som då uppenbarligen hade funnits med i garderoben i 6-7 år. Och blekts i sol och salt. Det hade varit en schysst look.
Mm, verkligen.
Men jag tycker ju också att det finns... Idag finns det så många alternativ. Det kanske inte fanns på 80-talet riktigt. Alltså till den typen av plagg. Nu har du alla de här spännande... Ja men då, Casatlantic-grejen som blir väldigt mycket mer... Ja, men om man säger så, genomdesignad liksom. Kragen är lite större, den är mjuk. Och sen har du, vad heter de? Ja, men frotté-plaggen som har liksom varit svinstort i flera år. Så att det finns för många bra alternativ för att jag skulle springa och köpa en. Men jag tycker fortfarande att den har en plats på något sätt.
Absolut. Absolut, säger jag. Men
Om jag spelar tennis och golf, så skulle jag nog kunna tänka mig att ha en vit Lacoste-piqué.
Ja, intressant, för att jag tycker att ärmar på, det kan ha varit för att jag har burit fel modeller, men ärmar på det som heter tenniströja från typ Ralph Lauren eller Lacoste, att det är obekvämt att spela tennis i, för att åker upp.
Ja, men det är möjligt. Det har jag inte tänkt
på. Och sen att det är elegant, absolut.
Men jag har ju inte spelat i det, så jag hade säkert omvärderat det här ganska snabbt.
Först skulle du både ha kosten på stranden, sen... Nej, men tog det tillbaks.
Nej,
jag älskar resonemanget.
Jag hade ju inte haft någonting emot att ha det på. Men det är inte samma sak som att jag kommer lägga 600 eller 800 kronor på att införskaffa det.
Men kan vi, om jag nu är under den undersökande journalisten här. Det kommer inte att bli någon lakost på. För att
Nej, men det kan vi väl enas om att det inte kommer
att bli. Att Lacoste kommer du inte bära i sommar.
Nej, det kommer jag inte bära. Nej. Men det var bara du som frågade om jag gillade Lacoste.
Ja, jag bara tycker att det är intressant med följdfrågorna.
Men,
för jag känner ju igen mig i det här.
Nej, men det är sant.
Att om jag personligen hade haft en chokladbrun, för det tycker jag är otroligt snyggt, och den hade varit patinerad, då hade jag burit den.
Du hade behövt ha den redan färdig. Den hade behövt gjort de här åren.
Absolut, ja. Och förstår. Det jag kan säga också är ju att jag hade varit extremt fåfäng / mån om hur jag skulle kombinera det i övrigt. Ja, det skulle varit, precis som vår klubbläsare, så hade det behövt en stökig omgivning i, då menar jag de övriga komponenterna i klädseln.
Jag håller med. Helt med. Och det här är ju mitt största problem med den klassiska pikén. Den har ju kombinerats med såna här amerikanska affärsmans chinos som är
absolut.
Fyra storlekar för stora på fel sätt.
Instoppade mobilhölstret.
Exakt.
Och, liksom
och det är ju inte pikéns fel, brukar jag säga. Utan det
jag tror till exempel att i mitt fall skulle jag inte ens vilja ha mina glasögon som jag ju har. För att det skulle bli för mycket tennis. Lite wannabe. Att jag är någon av de här som de här kompisarna i ombytta roller på tennisklubben Det skulle bli för konceptuellt.
Jag har ju en pikébärare i en scen som faktiskt är lite inspirerande. Det är ju DiCaprio som Jordan Belfort.
Ja, jag vet precis.
När han sitter på sin yacht och kastar pengar efter FBI-agenterna.
Har han någon logga på den eller?
Jag vet inte. Jag ska dubbelkolla det, men antingen är det Ralph Lauren eller Lacoste skulle jag säga.
Kan det inte vara Brooks Brothers? Eller är det för töntigt för honom?
Jag tror inte det. Jag tror inte det var. Det hade absolut kunnat vara det. Men
vi älskar
den är vit
ju,
i alla fall.
Vi
och så
har
han svarta wafers.
Ja.
Det är en bra look.
Klassisk scen.
Ja, verkligen. Och han har ju en ganska generös vidd på sina brallor. Men
verkligen.
De sitter fortfarande bra. Det är mer av en kostymbyxa liksom. Jag tycker fan att den looken är... Han ser ju också... väldigt liksom solbränd och välmående ut.
Ja.
Vilket är paradoxalt med tanke på att han nog inte var så välmående i den perioden.
Nej.
Men ändå. Jag tycker det har en look. Om man pratar piqué.
Absolut.
Sen det jag skulle säga om att spela tennis i en vit liksom Lacoste piqué. Jag är ju medveten om att det angränsar ju till skitnördighet utan dess like, för det blir lite så här, du vet hur jag har ju ganska svårt för det här att man ska gå en modevisning när man tränar.
Det är det jag menar.
Liksom, och det är ju såklart inte det mest praktiska material. Det är ju ingen tennisspelare som spelar i piqué längre.
Nej, men jag kan gilla om det är jag tror att om du är 65 plus och det kommer naturligt.
Ja.
Då märker man
men
ju att det
här... Men du köper den inte för att passa in på grusbanan.
Nej, utan det är bara helt... Den här människan har alltid gjort det här och har kanske bott utomlands en massa år. Och nu är hemma i Stockholms skärgård. Och det är klart att då åker den där på när han ska spela med.
Tycker också det spelar lite roll hur bra man är på tennis. Lite som att inte köpa sina thai-boxningsshorts på första... Alltså, om jag inte... Och det här är nästan en omvänd tankegång. För att... Om jag är rätt dålig på tennis, då kan jag spela i en Lacoste-piqué. Men om jag ska spela och vara riktigt bra, då blir det lite så här,
ja, men,
liksom,
vet
passar
vad det blir?
Inte.
Vet vad det blir? Det blir som att du köper bilhandskar när du ska köra bil. Nej, men på allvar. Det, är så här,
det kan vara
det här är världens största lök som...
men verkligen.
Så här, som antagligen dessutom är riktigt risig på att köra bil liksom.
Nej, men alltså det spelar ju ingen roll. Det är ju det töntigaste man kan göra. Eller att att ens ha ett par bilhandskar när man ska ut och finköra med sin vintage Porsche liksom.
Eller ha ett Instagramkonto och lägga upp massa bilder och få omgivningen att tro att man har körkort liksom.
Mm. Ja, det är också lite svårt.
När man inte har körkort?
Nej, kanske.
Ja. För sådana människor finns ju, har jag hört.
Ja, det gör det säkert.
Men alltså, ja, vi älskar Biké och i olika slag.
Ja.
Vi gör ju det.
Är det något mer som lockar, eller?
Ja, det som lockar är ju att läsa alla de mejl vi har fått.
Ja.
Men nu är tiden så knapp, så att vi kommer att spara det till nästa avsnitt.
Ja.
Och jag längtar redan så oerhört mycket till det, men vi måste runda av nu.
Ja, men jag tror faktiskt.
Ja, så är det. Och tack, kära ni, för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka om en vecka igen.
Ja, men det är vi.
Ja.
Tja!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.